Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Ryobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Så.
Ja, men Lyko, alltså det är ju helt fascinerande med de här köerna av unga tjejer som liksom håller på att typ slår ihjäl varandra för en goodiebag från Lyko. Och de står där, en som hade liksom, och så tidningarna som fokuserar på det, liksom det är så här, ja, det är så här, Linda 17 år har fått en, hon fick en goodiebag från Lyko så här, efter att ha köat till 13 timmar. Och jag tänker så här, ja, men uppenbart så har de ju energi och kraft och kan engagera sig i grejer. Varför engagerar de sig i grejer som är fullständigt meningslösa?
Jag måste förklara till en sak. Är det Lyko de köade för? Eller var det Kaja? Eller är det så att Lyko säljer Kaja?
Alltså det var en goodiebag från Lyko. Jag vet inte exakt vad den innehöll.
För jag har sett en massa så här Kaja-produkter i omlopp. Och det är ju Bianca Ingrossos märke som hon väl sålde sina andelar i.
Men goodiebaggen innehöll, tror jag, lite fler, alltså lite olika varumärken. Jag har ju faktiskt ingen aning, men det var liksom så här, det har presenterats som att de står och köar för den här goodiebaggen. Och det blev liksom någon slags hysteri. De låg i princip i någon slags sovsäckar på gatan. Ungefär så här som man förr i tiden kunde köa för
konsertbiljetter. Bon Jovi och sånt.
Ja, exakt. Typ Rolling Stones eller
Guns N' Roses. Eller?
Guns N' Roses, ja.
Har du gjort det någon gång?
Nej, det har jag inte. Men jag vet att det rådde fullständig hysteri runt Hötorget. Vet jag att det var så här köer som ringlade sig långa för att folk... Och folk gjorde liksom en grej utav det. De tog med sig så här sovsäckar och energidrycker, typ liksom så här dextrosoltabletter för att så här orka med kö.
Men varför bokade ni inte bara biljett på nätet?
Ni, på den tiden fanns inget nät, lilla du. Men jag var inte intresserad.
Skämtet, boomer.
Boomer. Okej, boomer. Nej, men typ så här Bob Marley på Grönan. Alltså det tror jag i och för sig inte man behövde betala någon biljett för där och då, utan man betalade ju inträde till Grönan. Men den där typen av så här legendariska liksom grejer som folk verkligen... Alltså jag ser ju nu till exempel att de har köat också för... Det finns ju vissa så här typ modevarumärken. Jag vet att när H&M skulle presentera någon känd designerkollektion så var det också sån här hysteri. Folk liksom höll på att slå ihjäl varandra för att armbåga sig fram till... Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, men jag vet att det har varit så här, det var liksom typ så här en begränsad kollektion med någon känd designer som samarbetade med H&M.
Det är ju många som kör på det där nu, att man skulle kunna sälja mycket mer än vad man gör, men man begränsar sortimentet så att efterfrågan blir skyhög och så blir det värsta hypen och så vill alla ha det och så blir det en second hand marknad som är helt spårad. Så gjorde ju PlayStation, med PlayStation 5 så gör väldigt många skomärken. Rolex-klockor, andra klockor. De hade ju kunnat sälja hur mycket som helst, men de gör inte det för att det ska vara hype.
Jo, men det var ungefär som det var ungefär som att liksom typ så här nattklubben i... Du får spola bort.
Prosit.
Tack.
Nej, det är autentiskt.
Ja, men autentiskt, du får spola bort det och klippa bort det. Nej, då. Nej, men det är ungefär som att man har så här en supertrendig nattklubb eller bar eller någonting och då är det så här dörrvakter och då är det så här tomt där inne, men det är en jättelång kö utanför och ingen släpps in för att det ska bli så här hysteri om att så här alla vill komma in. Det är ungefär samma typ av hype.
Mm.
Och där inne är det skittråkigt, men alla liksom, med den här FOMO-grejen, man är så här rädd att man ska gå miste om det här underbara.
Det finns klubbar som verkar släppa in alla som betalar. Alla, tänker jag främst på Golden Hits till exempel på Kungsgatan i Stockholm. Har du varit där?
Ja. Måste jag nysa en gång till? Gud, nu hör ni alla kära lyssnare hur det låter när jag nyser. Och ibland så kan nysa många gånger i rad, så jag hoppas det inte ska hända här.
Så om ni hör någon nysa så där på stan så vet ni att det är Katrin.
Vet ni att det är jag? Och nu har jag faktiskt behärskat min nysning också, så det blev inte den där värsta liksom utlevelsen i den. Men okej, vad sa du för någonting? Golden Hits? Ja, jag har gått förbi, det är det som ligger på Kungsgatan.
Har du aldrig varit inne?
Jo, jag har faktiskt varit där inne på ett event, men det är inte ett ställe som jag uppsöker på min fritid för att umgås med mina vänner, utan jag blev bjuden dit på något event som ägde rum där inne.
Varför ligger ett VIP-kort med Golden Hits-loggan bredvid dig där på? Okay, nej, men jag har faktiskt varit där.
Du brukar gå där.
Nej, men jag har varit där 3 gånger i mitt liv, tror jag. Det är faktiskt ganska kul, men det är väldigt speciellt. Alltså.
Nick tänker nu så här, bjuda in här, så att bara ni vet, om ni vill träffa Nick och ragga på honom i helgen, så vet ni att det är på Golden Hits ni hittar honom.
Nej, det tror jag inte. Chansen är inte jättebra att det kommer jag ska inte vara ända. Där faktiskt.
Du har alltså varit på Golden Hits fler gånger än vad jag har varit på Golden Hits.
Ja, jag har varit där. Alltså det är ganska, om man är på rätt humör så är det ju ganska kul. Det är ju ganska opretentiöst.
Det låter ungefär som Grand Garbo i Sundbyberg, men jag tror att Grand Garbo faktiskt har stängt. Det har bommat igen, men det bommade igen ganska nyligen. Jag har aldrig varit på Grand Garbo i Sumpan, men det är ju lite legend.
Ja, jag har hört mycket om det. Men det är framförallt väldigt bra musik. De har ju så här slagergolv på Golden Hits och de har karaoke och det är lite finlandsfärgat. Det är lite kul.
Lite finlandsfärg. Har de flera golv alltså? Ja, jag kommer inte ihåg.
4 våningar tror jag. 3 eller 4 våningar. 4 våningar.
Jag kan ha varit där på ett event för typ så här 10 år sedan, så att jag har verkligen inte, men jag har ju gått förbi där många gånger. Man går ju förbi där när man är på Kungsgatan.
Och ser kaoset utanför.
Vi är helt Stockholmsfixerade i den här podden. Bara så ni vet, alla ni som då är ute i landet och lyssnar kan ni ju då säga att vi, vad det gäller just det här nattlivet.
Ja. Ett annat avsnitt kan vi prata om Harris i Linköping.
Nej, vi kan också prata om till exempel Jack idag i Göteborg. Och vi kan även prata om Malmö. Där finns det vissa. Ja, jag kommer nu inte ihåg, men jag har varit mera ute i Malmö förr i tiden, om man säger så. Jag är så pass gammal så jag minns liksom 80-talet i Malmö. Det var ju en annan stad då.
Ja, på vilket sätt då menar du?
Ja.
Det var liksom, inte ha man kan väl, och sånt.
Man kan väl säga att det var inte så många liksom palestinier som stod och brände israeliska flaggan utanför synagogan medan de skrev from the river to the sea, om man säger så. Det kan väl säga, det är väl den mest liksom aktuella skillnaden just. Mm. Om man jämför 1983 med 2023.
Och på tal om det,
ja, på tal
så har
om
ju
det.
Vi haft en liten. Men,
ja, vänta, stopp. Så här. Vi måste prata färdigt om det med unga tjejerna och Lyko.
Cliffhanger.
Vi ska in tillbaka till det här med, vi kan inte låta bli, men vi måste faktiskt upprätthålla oss lite grann vid det som frapperar mig med de här unga tjejerna och deras energi och
Prioriteringar,
bra ord. Därför att det slår mig, varför är det så ont om nationella tjejer? Varför är det så ont om unga tjejer som står upp för Sverige? Och jag skrev en text om det här om dagen. När ska ni unga tjejer börja liksom kämpa för Sverige? Därför att jag tycker så här, fattar inte de att de lever i ett land som hittills, eller fram till i alla fall för några år sedan, var både tryggt och välmående och där kvinnor faktiskt hade en jävla massa rättigheter, och nu håller det här landet på att liksom spåra ur fullständigt i där liksom det här förlegade patriarkatet med liksom rötterna i islam och massa hederskulturer tar liksom udden av det som alltid har varit på något sätt Sveriges ledstjärna, nämligen frihet och ja, inte minst sexuellt och liksom relationsmässigt och åsiktsmässigt och så. Nu blir det ju mer och mer repressivt och det här drabbar ju unga tjejer och unga mammor och deras barn extremt hårt. Jag skulle vilja säga att det kanske är den grupp som drabbas hårdast av allt det här. För vilka är det som har drabbats hårdast i islamska länder? Jo, men det är kvinnorna och då bögarna såklart, alltså de icke-heterosexuella. Och det är också därför som alla palestinska bögar flytt till liksom Tel Aviv. Det är inte så här, de sitter ju inte på Gazaremsan direkt, om man säger så. Så att det är liksom, vill man leva ett fritt liv och liksom mind your own business utan att någon gubbe med skägg lägger sig i, så ska man ju liksom vara extremt rädd om Sverige. Men de här brudarna, de kan liksom lägga sin energi på att köa för lykopåsar. De kan stå knäböja i något sagt meningslösa BLM-demonstrationer för en död amerikansk knarkare. De skriker tillsammans med liksom Greta om Fridays for Future. Men när såg vi dem gå man ur huset med svenska flaggor och så här, till exempel protestera mot att Luna blev våldtagen nästan till döds, eller Vilma blev halshuggen, eller Elin blev mördad liksom på nattbussen, eller Ebba Åkerlund blev mördad av en terrorist. Så när går de ut och säger så här, hörni, det här är ingen bra liksom situation för oss unga tjejer?
Om jag ska se positivt på det här, så börjar ju ändå Overton-fönstret så att säga flyttas mot att nationalism och högeråsikter och konservatism och så börjar bli mer och mer mainstream, även om det är väldigt långt ifrån mainstream än så länge, men det är mer mainstream än det var för 10 år sedan. Och tjejer på gruppnivå är ju väldigt inställsamma när det gäller, eller kvinnor på gruppnivå, när det gäller samhällets, ja, men vad som är accepterat i samhället, och man anpassas ju väldigt mycket efter vad som är accepterat. Det är ju tyvärr inte accepterat att gå ut med svenska flaggan och demonstrera för någons rättigheter som har blivit våldtagen av en invandrare till exempel. Det är ju, anses ju bara vara nazister som gör det i princip. Men däremot är det ju väldigt mainstream att stötta BLM och den här typen av grejer som media ju pushar för hur hårt som helst över hela världen. Så jag tror att om vi når den punkten där nationalism och den typen av vettiga, sunda åsikter blir mainstream, så kommer ju väldigt många fler kvinnor ansluta till den rörelsen.
Så jag ser ju tjejer som är med i typ så här Ungsvenskarna, alltså, och där, som också engagerar sig i SD och sådär. Men de är fortfarande en som försvinnande minoritet.
Ja, de är väldigt få.
Men apropå demonstrationer, som vill jag faktiskt flagga för kärleksmanifestationen mot våldet som ska ske på lördag nu den 18 november. Och den sker i Humlegården, där det är samling, och så ska vi tåga mot Östermalmstorg. Och vi hoppas ju då, det är Frihetsrörelsen som är arrangör. Och det är flera talare. Jag ska tala bland annat faktiskt.
Mm-hmm.
Och det blir tal på Östermalmstorg. Och jag hoppas ju att hela Sverige ska komma. Därför att det här handlar ju om att vi är missnöjda med maktmissbruket och vad de här makthavarna har liksom gjort av Sverige. Det är ju en väldigt bred och opolitisk manifestation. Så att alla ni som lyssnar, kom till Humlegården på lördag 3:00, så tågar vi tillsammans och visar vår kraft. För jag tycker också det är så patetiskt att det är bara utlänningar i Sverige som verkar kunna samlas i någon slags bred samsyn, sitt hat mot Israel, och liksom ockupera gator och torg med sina palestinska flaggor. Jag tycker det är dags för den svenska flaggan, att den ska vaja i Sverige över gator och torg, och att liksom de som är lojala mot Sverige och svenska intressen ska visa upp sig. Jag tycker också det här liksom eviga, alltså jag förstår att man engagerar sig i andra länders konflikter, men jag kan tycka så här, vi måste för fan städa upp våran skit här innan vi börjar skrika om Israel och Palestina. Håller inte med om det?
Det är ju det jag har sagt hela den här konflikten egentligen.
Men jag håller med dig. Jag tycker många borde också ta ett steg tillbaka när de skriker och håller på och lägger upp flaggor i sina namn och politiker och alltihopa. Lägg inte upp några andra länders flaggor. Du ska ha en svensk flagga, punkt slut. Och det handlar om både Ukraina och Ryssland och olika, jag vet inte, alla möjliga världskonflikter, och nu även Israel och Palestina. Jag kan förstå det. Att man faktiskt, alltså jag kan förstå att, alltså jag ruttnar ju själv. Jag tycker så här, herregud, vi sitter, hade Sverige mått jättebra och vi hade haft hur mycket pengar som helst och alla människor var glada och trygga och lyckliga, då känner jag bara så här, fine, go for it. Liksom, superengagemang, vi fixar, vi stöttar, vi donar, vi håller på, vi skickar bistånd. Men det ser liksom inte ut så, utan Sverige som är så här nerpundad, liksom misshandlad uteliggare som så här försöker hjälpa liksom en annan misshandlad uteliggare, och det blir liksom inget bra så här. Det blir liksom, ja men så här, nej men hallå.
Det finns ett slagord som man har hört på iranska demonstrationer ibland, i Iran när, för regimen där, iranska regimen pushar ju Palestina väldigt mycket. Mm. Och de är ju direkt allierade med Hezbollah, eller Hezbollah står ju under iranska regimen.
Jo, tack.
Och, eller Islamiska republiken. Och de regimen där pushar ofta demonstrationer för Palestina och för Hezbollah och för Hamas och så vidare. Och då har folket ibland svarat med en rams, eller ett slagord som går Nakazena Lobnan Janam Fadaye Iran, vilket betyder inte Gaza, inte Libanon, jag ger mitt liv för Iran. Och där har svenskar rätt mycket att lära, skulle jag säga.
Alltså, ja.
Vi sätter ert land främst. Det är ert land av en anledning. Så jag menar, jag önskar inte civila någonstans någonting ont överhuvudtaget. Jag vill att jag hade helst sett att det inte var några krig överhuvudtaget, men det är så här, man kan inte bry sig om allt och alla samtidigt. Man måste bry sig främst om sin egen familj, sina egna nära anhöriga, och sen bry sig om andra. Det går inte, och samma med länder.
Nej, men det är exakt så då, liksom, from the river to the sea, when will ever Sweden be free, liksom. De kan väl sjunga en egen ramsa som går ut på att vi måste sätta Sverige först. Men det då som jag kan inflika här är att jag tycker att vad Sverige då måste göra är att man måste stå upp för de svenska judarna som här blir hotade av den importerade konflikten från Mellanöstern, där man har tagit in liksom hundratusentals aggressiva araber som inget hellre vill än att liksom krossa den så kallade sionismen som de skriker om hela tiden, samtidigt som då hotas liksom att man känner att de svenska judarna, som många gånger faktiskt är kulturjudar som inte alls är varken särskilt ortodoxa eller någonting annat än att de har etniciteten, känner sig otroligt olustiga till emot, så känner att nej, men jag känner mig inte trygg här. Jag kan inte ha på mig en davidsstjärna, jag kan inte ha på mig en kippa om jag nu skulle vilja det, vilket många inte har. Men att man känner sig, att man kanske känner sig tvungen att dölja sina rötter. Att man känner att man bör bli rädd. Och det är ju en väldigt liksom, och det är ju någonting där Sverige måste sätta ner foten, och också sätta ner foten mot människor som ger uttryck för ren och skär rasism på våra gator och torg. Varför ska de här människorna med sin liksom, med sitt hat bara fritt få liksom manifestera det dag ut och dag in? Och Göteborg hissar de till och med en palestinsk flagga. Vad i helvete är det frågan om? Där tycker jag Sverige måste, det är också att ta tillvara Sveriges intressen att sätta stopp för den här typen av liksom sjuk, vad ska man säga, aggressivitet.
Och ockupationssymbolik kan man ju kalla det.
Det kan man kalla det, för när de skriker efter intifada, då menar de inte bara judar, utan då menar de i princip alla som inte är muslimer och alla som inte tycker som dem. Och det ska ju svenskarna ha jävligt klart för sig, att där ligger de ju också risigt till, även en sekulär svensk. För det kan vi återigen se vad som hände i Bryssel. Några glada gubbar som skulle se på fotboll och som blev liksom slaktade av en galen liksom muslim.
Jo, men även symboliken i när det hissas flaggor på monument och den här typen av saker som vi har sett över hela västvärlden.
Ja.
Det där hade ju inte hänt i ett land vars befolkning mår bra. Alltså, det där hade ju inte hänt i ett land där männen är maskulina exempelvis, då hade inte tillåtits.
Nej, och där också den nationella stoltheten finns och får finnas, där den inte hela tiden på något sätt misstänkliggörs och brunsmetas av faktiskt medierna. Återigen, vi kan inte annat än att hamna tillbaka i det här medie liksom, pratet om mediernas roll i det, för det är ju medierna som hela tiden drevar mot människor som påpekar det här och som vill lyfta det svenska. Och man blir hånad, man blir liksom förlöjligad, förminskad, det är inte så viktigt. Och då så sitter vi där sen med en polis som inte ingriper. Men vad är det för en jävla poliskår som låter det här ske? Jag har pratat med några som är så här, nej men det är bara liksom identifiera dem, lagför dem, skicka ut dem, bunta ihop dem. Det är bara så här, ta deras bidrag, ta deras hyreskontrakt och vad de har. Liksom, se till att bara... Alltså det här är människor som inte ska vara här överhuvudtaget.
Det finns ju hur många lösningar som helst, men det är väldigt få som verkställs.
Jo, men då tänker jag också så här på Gunnar Strömmer. vår justitieminister som har sagt att Sverige kan gå förlorat i en intervju i DN för några dagar sedan. Och som också säger att det här är en extraordinär situation och att det krävs extraordinära åtgärder. Men då undrar jag, har du hört vilka extraordinära åtgärder Strömmer Sämland liksom vill ha?
Nej, jag har inte hittat några sådana.
Det är liksom extraordinära åtgärder. Det är så, för mig är det så här, okej, okay, man går full liksom militär in i en sån här demonstration. Man packar ihop det här packet och liksom skickar iväg dem till liksom någon slags nyskapat Guantanamo där de får sitta och skandera sina ramsor, men inte in i liksom svenska samhället.
Nej. Alltså, Moderaterna är ju väldigt bra på att säga en massa skit och prata om hårdare tag och övervakningskameror och så vidare. Liksom allt utom att lösa problemet på riktigt.
Men det här snacket om att liksom vi som land har varit naiva, nu säger han inte så här vi, och jag bara känner så här, men jag ingår inte i det viet, för är det någon som inte har varit naiv så är det fan jag. Men jag tycker det är så här, den här konstiga så här kollektiva skuldbeläggningen av att så här hela svenska folket är naivt. Ja, det finns ganska många som är det, men det finns också många som faktiskt har nu allt mer högljutt och tydligt liksom sagt saker, påpekat saker, påpekat utvecklingen, ifrågasatt, krävt, kommit med förslag inte minst. Alltså jag har gjort en helt så här 25-punktslista med åtgärder som behöver liksom genomföras för att få ordning på det här.
Var kan man läsa den?
Ja, den kan man läsa på Katarina Magasin. Jag har publicerat den på olika sociala medier. Det är jättebra, det är så här 25-punktslista för att Sverige ska tillfriskna. Men som sagt, det känns inte som att vi i närtid kommer få se någon sån här liksom de här åtgärderna som faktiskt behövs. Och där man också auktoritärt sätter ner foten mot de här krafterna. Varför ska liksom en sån där som Yüksel vara i Sverige till exempel och sprida sitt hat och förtal? Nu hade ju Paul Jonsson gått ut och sagt att den här arabbruden som har startat den här Facebookgruppen Pink Room med 180 000 brudar som sitter och liksom Goebbels snackar liksom, han hade ju sagt att det där var ett säkerhetshot mot Sverige, och jag tycker det är ganska bra därför att det är precis vad de är, men det finns ju så många fler. Vi har Jamal El-Haj som hela tiden hålls om ryggen av sossarna. Vi har ju hela Malmö stad som nu har de satt upp en så här pjäs som en palestinsk terroristbrud som kulturpengar liksom öses över.
Alltså på tal om Jamal El-Haj.
Ja.
Har du sett det pinsammaste som har utspelat sig i Sveriges riksdag genom alla tider?
Vilket av dem? Det är pinsamt i Sveriges riksdag.
Jag måste spela upp det. Alltså.
Ja, spela upp det.
Det är
What a time to be alive, som vi brukar säga.
Ja, verkligen. Här ska vi se.
Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
Det var Ulf Kristersson. Nu kommer Maggan svara här.
Slutreplik, Magdalena Andersson.
Ulf Kristersson, herr talman, Ulf Kristersson. Anklagar du Jamal Hemmas för att vara en terrorromantiker? Hans sonhustrus familj utplånades för några dagar sedan. 36 personer.
Är det sån där El Fafo, Mr. Fafo, Pallywood?
Det är det fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom Hamas? Det är en fruktansvärd anklagelse, Ulf Kristersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
Var det Jamal El-Hamas?
Alltså, ja, det finns så mycket. Jag är typ kallsvettig av cringe för det första.
Uh-huh. Men, jag med.
För det första, skådespeleriet. Uh-huh. Hur hon låtsas gråta. Att hon säger Jamal Hamas. Alltså, det är ju helt priceless. Och sen att han sa ju inte ens att det var honom han menade Ulf. Men nej, hon drog slutsatsen att det är han som är terrorkramaren.
Ja, okej. Okay. Men jag känner så här, vem har liksom coachat Haggan? Vem har coachat henne? Har hon gått i någon så här skådespelare? Har hon gått så här actor studio där hon ska liksom så här lära sig dramaturgin i hur man så här med darrande röst och gråtfärdig?
Det var ju lite Greta vibes när hon körde den här.
Det var så här,
you have stolen my childhood.
Ja. How dare you?
Det var ju typ den.
Ja, det var det.
De har ju gått samma. Ja, det var så otroligt cringe.
Var det här i förrgår eller? Var det igår? När var det här?
Det är helt nytt klippet. Jag tror det är typ i morse. Ja, det var partiledardebatt i morse tror jag.
Okej. Ja, det här spelas då in onsdagen den 15 och det här kommer sändas då den 16. Så att det här måste vara dagsfärskt, alltså idag den 15.
Ja, det var det nog.
Så när ni hör det här avsnittet så var det alltså igår.
Hon kallade sin partikamrat för Jamal Hamas.
Jamal Hamas, alltså det är ju helt, hon vet inte ens vad han heter.
Det är priceless faktiskt.
Det tar faktiskt helt, alltså.
Och hon rättade sig inte ens.
Nej, hon rättade sig inte ens, för hon kanske tror att han heter så. Mm. Men jag ska då vilja faktiskt säga så här. Och att hon säger så här, hela hans familj utplånades, 36 personer. För det första är så här, har vi, alltså nu när allt ifrågasätts, när man ska ifrågasätta tydligen både liksom, de israeliska offren och allt annat. Så att då kan vi ifrågasätta den här siffran då, de här 36 personerna, när liksom hände detta? Och varför har det inte stått någonstans? Och ja. Alltså jag vet inte. Det
är en ganska
tung grej.
Ja, det är verkligen.
Så att de allihopa tillsammans liksom i någon underjordisk tunnel under El Shifa sjukhuset eller liksom, jag vet inte. Men då vill jag faktiskt lägga till de här handlingarna att det finns en hel del palestinska mödrar framförallt som har gjort olika framträdanden där de menar på att de har inget emot att deras barn utplånas i något slags heligt jihad. De tycker att deras familjer ska bli martyrer. De är beredda att offra hela sina barnrika familjer i kampen för att krossa Israel. Så att det finns faktiskt ganska många som palestinier som inte verkar ha något jättestort problem med att man liksom ger sitt liv i den här heliga jihad. Vilket de också står för. Och så att jag vet inte, men 36 personer, alltså det var sån precis siffra.
Mm.
När hände det här? Var det någon slags
Jag vet inte, om man borde ha hört om det, han borde väl vara sjukskriven och sådär kanske, eller
borde han själv inte ha gått ut med det här för att åtminstone försöka få lite sympatier på sin sida med tanke på att han har varit ganska hårt ifrågasatt, i alla fall på sociala medier, inte SVT då givetvis.
Mm.
Det är SVT som påstår att de inte tar parti i, journalister väljer inte sida i Gaza-kriget, hade de en rubrik på en debattartikel som de, eller ett inlägg som utgivarna stod bakom, och där vi har både SVT och SR och ja, olika högdjur inom mainstream-medierna undertecknat, och samtidigt som de helt skamlöst så här publicerar liksom propagandaklipp från Hamas utan att ens liksom verka darra på manschetten. Och så sent som idag hade de återigen publicerat så här fejkade liksom någon slags Pallywood-tagningar. Alltså.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Postnord.
Jag vet inte.
Mm. Nej, alltså det är jag som inte har någon anknytning till någon av sidorna i konflikten. Jag har ju sett det, att det är en del, det kommer ju väldigt mycket propaganda från båda håll. Och
helt
det är
sant.
Väldigt, väldigt mycket som inte är verkar helt legit. Och det är verkligen från båda håll också.
Ja, för mig då, och det tycker jag är bra att du säger det, för att så här är det faktiskt för många här i Sverige, att de är inte investerade i detta personligen på något vis. Och då kan jag tycka att det finns det ytterligare anledning att faktiskt backa undan lite och inte som mest högljutt skrika, framförallt vissa då vänsteraktörer, ja, men så här Göran Greider som så här går i Palestinatågen och liksom, jag vet inte. Jag känner, det känns inte varken genuint eller riktigt. Alltså på något sätt så känns det ju som att de tar parti på ett ganska osunt sätt.
Men de är väl investerade i att de hatar Israel och sådär.
De är investerade i vänstern.
Ja, exakt. Och de gör ju det. Men ska vi gå in lite på vår lilla dispyt som blossade upp?
Ja, dispyt och dispyt.
Vår våldsamma dispyt som vi har haft.
Ja, gud. Vi har slagit så stickor och strålar.
Kastat ryker. Stolar och sånt.
Kastat stolar, vandaliserat rummet. Nej, det har vi inte.
Nej, men på allvar då, så var det ju så att du kommenterade ju Judiska ungdomsförbundet i Sveriges officiella Twitterkonto. Och då skrev du Am Yisrael Chai.
Japp.
Hjärta, israelisk flagga, hjärta. Vill du översätta det bara först?
Ja, det är leve Israel.
Ja. Och på hebreiska då, antar jag.
Ja.
Ja, och det tycker jag ju ganska naturligt att du gör i och med din judiska bakgrund och sådär. Däremot så det jag inte riktigt förstod är det här förbundet som ju har visat sig, nu skriver de ju mest om Israel-Palestina-konflikten som är just nu, eller Israel-Hamas-konflikten om man vill kalla det. Men tidigare så har de ju visat sig vara väldigt, 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 väldigt vänsterliberala.
Mm.
Till exempel retweetar Liberalerna, Centerpartiet, skriver väldigt mycket anti-SD-saker, är väldigt anti-svensk nationalistiska.
Mm.
Och ja, men absolut inte på vår sida på något sätt. Och då frågade jag ju dig vad, jag sa, de här hatar ju allt som har med Sverige vänlighet att göra, och vad, hur kommer det sig att du liksom visar stöd för dem? Vad?
Nej, men ju det här stödet är för att jag tycker att vi, den här lilla minoriteten av judiska livet i Sverige, behöver få stöd från alla håll och kanter. Och för mig blir det lite grann så här, bra, huset brinner, jag kan inte bry mig om att liksom någon, jag kan inte bry mig om vad brandmännen har för färg på sina uniformer, huset brinner och det måste räddas liksom. Och då blir jag lojal mot de som jag tycker ser har farit väldigt illa, och som jag ser också far väldigt illa i den här ökande antisemitismen som faktiskt nu tillåts bre ut sig i Sverige, där man i princip offentligt har motarbetat alla slags rasism och etniskt utpekande av människor, men vad det gäller just det judiska livet så verkar man ha någon slags blind fläck, därför att medierna är väldigt vänstervridna och faktiskt tar parti mot Israels rätt att försvara sig, som jag upplever det. Sen så måste man kunna ha två saker i huvudet samtidigt, och precis som du så är jag kritisk mot att Judiska ungdomsförbundet inte verkar förstå varifrån hotet mot det judiska livet i Sverige kommer.
Nej, de är ju för massinvandring exempelvis.
Nej, jag vet inte om de är för massinvandring, men de är väl liberala på ett sätt. Kanske de inte är det riktigt lika mycket nu, men så här.
De stöttar ju de mest massinvandringsvurmande partierna. Ja. Stöttar ju dem.
Ja.
Så att de är ju för massinvandring. De är ju definitivt inte på vår sida när det gäller invandringspolitik.
Nej, och det tycker jag är ett stort problem. För mig så är det obegripligt. Och där skulle jag skulle gärna kunna ha ett sånt samtal med dem och diskutera de här frågorna. Det finns, alltså så här är det, i det judiska, den lilla minoriteten eller judar, alltså ja, man kan ju beskriva de judiska människorna på olika sätt. Det finns ju de som är väldigt religiösa, så finns det de som är kulturjudar och sekulära och helt ointresserade av liksom religion och sådär. Men där finns det ju givetvis olika politiska åsikter. Det är ju inte en homogen grupp politiskt, och det finns ju, precis som det finns konservativa, borgerliga, nationella judar, så finns det ju de som är vänsterliberala, och det finns de rena personer som jag anser förstör för judar. Det finns ju riktigt vänsterextrema galningar i de här grupperna som jag betraktar som i princip landsförrädare, precis som jag tycker svenskar, som sådana som Reinfeldt som är svensk, men han motarbetar ju svenska intressen.
Man skulle ju kunna argumentera för liksom, att judiska ungdomsförbundet är ett exempel på de här mest galna.
Ja, alltså, jag tycker så här, jag tycker de är ganska naiva i det att de inte förstår att idag kommer ju inte hotet från SD, och de borde snarare försöka...
Hotet liksom, har aldrig kommit från SD i och för sig.
Nej, SD, det finns ju personer i SD som inte har varit särskilt vänligt sinnade mot judar. Det finns ju absolut de som har haft ganska grova skämt, påhopp. Alltså, det har ju hänt saker historiskt där man har då kunnat misstänka att de inte är så förtjusta i judar. Och där de också är ett uttryck för antisemitism. Och det lever liksom väldigt mycket kvar. Ja,
aldrig som parti.
Inte som parti, men det finns enstaka individer som har... Och om man nu tänker på liksom att det fanns vissa falanger som också var mer kanske investerade i att... inte ta avstånd då, åtminstone från nazism och sådär, så finns det ju naturligtvis spår av det i attityder. Det kan man inte komma ifrån. Men jag kan tycka så här, vi måste också kunna gå vidare från det, precis som man utnyttjade Hedi Frid hela tiden, och då passade det minsann. Döda judar i förintelsen passar jättebra att använda sig av, medan de nu levande i Israel, de kan man liksom skita i eller till och med avfärda eller hata. Så att jag tycker det är ett enormt hyckleri där, och jag önskar ju verkligen att de unga judiska personerna skulle se vad problemet ligger. Och jag har ju också sett debattörer, det är ju en del judiska debattörer som faktiskt har tagit upp det här och som har en mycket, mycket större medvetenhet i detta. Jag kan tycka att ett förbund inte borde så tydligt ta parti för de som faktiskt gör att det kommer bli omöjligt för judar i Sverige framöver. Så mycket. Men med det sagt så vill jag säga så här, jag kan ändå stötta dem i en utsatt situation och i en utsatt stund. Och jag kan liksom på något sätt höja mig över den där, vad ska man säga, politiska motsättningen och känna en samhörighet, precis som man skulle kunna göra det. Men säg att man var svenskar i ett annat land, nu är ju det här svenska personer fast med en judisk bakgrund. Men säg att vi skulle vara svenska på en öde ö i Afrika, vad vet jag, och det skulle uppstå en motsättning och så skulle vi vara tvungna att överleva. Då skulle vi lägga liksom våra meningsskiljaktigheter åt sidan. Det vill jag säga.
Jo, men är de beredda att göra det då?
Det är en fråga man nog får ställa till dem, tror jag. Jag önskar ju att de skulle ha samma generösa attityd mot mig. Jag vet inte om de har det. Men jag måste liksom på något sätt köra mitt eget race. Jag kommer inte liksom nedlåta mig till någon slags pajkastning i det. Däremot kan jag har kritiserat judar i debatter, och faktiskt även med ganska hårda ordalag, som jag tycker att deras agerande och deras hållning har varit extremt destruktiv och kontraproduktiv för det judiska livet i Sverige. Och det är ju vänster liksom judar som sagt, som jag betraktar som våra egna värsta fiender faktiskt. Deras sjuka...
Alltså, du menar vänster... Inte så som Judiska ungdomsförbundet är vänsterliberal, utan du menar vänster, typ vänsterpartiet hållet, eller?
Jag menar de i princip som har gått, som är ännu mer, som jag betraktar som vänsterextrema och egentligen helt ointresserade av judiska intressen, men varandes judar, men samtidigt på något sätt gå vänsterns och egentligen arabvärldens ärenden, eller islam eller vad det nu är. Och jag tycker bara så här, men ni är ju galna, ni såg ju av den gren ni sitter på. De vuxna, alltså ungdomsförbund tänker jag, alltså ungdomsförbund generellt, det är ju lite så här, man tänker liksom, det här är ju så här unga människor som ska få pröva sina vingar. Men de vuxna människorna, de som är kanske till och med gamla och som håller på ger uttryck för liksom tokiga åsikter, sådana som Drew Failer som jag brukar kalla honom, Shit to Gaza och den här Henry Asher, och så finns det ett gäng liksom sån här, Göran Rosenberg tillhör också dem faktiskt.
Robert Aschberg kanske?
Men Robert Aschberg gör sig inte så gällande i liksom det judiska. Han är ju sån kulturjude, han bryr sig inte om liksom det judiska livet. Precis som Bonniers inte heller bryr sig. Alltså det finns ju massor av... Man ska inte blanda ihop de där kultur... judarna, eller bara, alltså där man bara har liksom en judisk bakgrund etniskt, där man är helt ointresserad. De är ju lika svenska som Svenne Banan. Liksom. De skiter i, alltså det är det här man måste förstå. De har ingen lojalitet med något judiskt, utan de har bara lojalitet med sig själva och sina egna pengar.
Men hur ser du dig själv då? Att du har det eller inte har det? Lojalitet?
Alltså jag tycker man i den här konflikten på något sätt tvingas nästan in i kanske en roll som man egentligen inte har, för att jag har ju ingen liksom, jag är inte religiös, jag är inte troende, jag är sekulär och jag är ateist, har alltid varit. Sen har jag ju min egen andlighet och min egen hemsnickrade liksom bild av saker där jag plockar bitar som passar mig. Och men det är det som är fint med Israel, för där samsas ju alla slags judar. De ortodoxa, de troende, de som är sekulära, de som lever ett liv kanske ja, i olika sexuella utsvävningar. Alltså det är det mest liberala landet där alla får finnas oavsett hur deras judiskhet tar sig uttryck. Om man är, sympatiserar med judarna utan att ens vara jude. Liksom, man är ju välkommen oavsett. Det är en väldigt så här inkluderande och tolerant attityd, och det är därför jag älskar Israel och det är därför jag älskar Tel Aviv, därför att det är en väldigt härlig stad där man har liksom, man kan leva väldigt fritt där, den enda demokratin också i Mellanöstern. Och jag kan i den här konflikten ta, alltså givetvis tar jag parti för Israel, men i den här konflikten så känner jag också att jag tvingas på något sätt bli mer judisk än vad jag är, av rena liksom sympatiskäl.
Har jag rätt i att enda anledningen till att du är så förlåtande mot just judiska ungdomsförbundet, trots att de ju även mätt efter dina åsikter har väldigt, väldigt, väldigt dåliga åsikter, är bara för att ni båda så att säga är judar?
Ja, så är det. Helt klart så är det så. Men med det sagt så skulle jag gärna fostra dem lite. Jag skulle gärna tillrättavisa dem och jag skulle gärna påverka dem också att faktiskt se var problemet ligger. Men jag inser ju också på något vis att jag kanske inte har den möjligheten. Men jag för ju debatten liksom på mitt sätt och jag opinionsbildar ju på mitt sätt.
Så att, men du hade inte skrivit hjärtan och sånt till något annat förbund som har de här åsikterna?
Nej, men jag ser ju deras utsatthet och för mig är det så här, jag tar ju de utsattas parti, och även om de har liksom faktiskt ibland skrivit rena liksom dumheter, så kan jag ändå tycka så där, jag ser dem på något vis, jag betraktar dem lite just som ungdomar. Som sagt, de vuxna har jag ingen som helst sånt där förbarmande med. Och jag skulle inte heller skriva så till exempel Drore Feiler.
Eller till Centerpartiets ungdomsförbund eller?
Eller till Centerpartiets ungdomsförbund. Absolut inte.
Nej, men jag...
I det här skrev jag det därför att de tackade för stödet de hade fått. Och då tycker jag liksom så här, ja absolut. De ska känna att de även har mitt stöd i den här svåra stunden och i en svår situation. Men de har inte mitt stöd i åsikter som jag anser skadar jävlar dem. Vad fan är det nu då? Har vi någon slags...
Jag råkar trycka på en AirTag här. Den lugnade sig. Nej, men jag kan ändå respektera att du ju är helt öppen med att du är förlåtande bara för att de är judar. Mm. Så du är ändå konsekvent i... Ja, alltså du säger ju öppet att det är därför. Så att
ja, så är det. Och jag tror, har vi rätt ut den här frågan? Så att du ser, ja, det är ju liksom en komplex fråga på det sättet att jag absolut inte är beredd att... Men gud... Jag tycker att det är tragiskt att man inte ser vad problemet liksom idag i Sverige består av när det gäller hotet mot det judiska livet, och jag önskar att man skulle vara mycket tuffare och så, men jag ser ju också att man kanske alltså det är inte så himla lätt, de här ungdomarna kan också vara hjärntvättade precis som så många andra ungdomar är, precis som vi pratade om, de här unga tjejerna som inte verkar begripa sitt eget bästa. Det är egentligen samma typ av problematik. Och sen vill jag säga, jag vill lägga till en sak. Det som inte kommer fram är att det finns faktiskt ett antal judar i Sverige som har förstått det här och som tycker precis som jag och som är förfärade över vänsterjudarnas liksom idioti och självdestruktivitet. Och vi har ju kontakt och diskuterar de här sakerna, och det här, vissa av dem röstar ju på SD, och det här är judar som också lever ett mycket mer men gud vad är det som händer, som lever ett mycket mer liksom uttalat judiskt liv än vad jag någonsin varken har gjort eller kommer att göra. Men vad fint att du hämtade ett glas vatten till mig, tack så mycket. Eller det kanske, jo men det var det du skulle göra. Nick är så snäll, förstår ni. Han känner av när en kvinna behöver lite stöd och då har vi inga glas. Det är så, ni får liksom följa med här på ett så här kompissamtal slash umgänge. Så att, har vi inga glas, men vad fan, ta någon slags plastpåse som jag kan suga i med vatten ur.
Ja, det finns ju väldigt många judar med bra åsikter. Alltså jag har ju lärt mig mycket från judiska debattörer och så vidare i USA exempelvis. Just därför så går det ju att stötta dina fellow judar utan att stötta ett uttalat vänsterliberalt massinvandringsvurmande förbund. Det är just det som är min poäng egentligen. Att det är inte så att judar som grupp är super woke allihopa eller att de är vänsterliberala generellt.
Nej,
men just
nej.
Det här ungdomsförbundet är ju det. De ja. Är ju tok vänsterliberala.
Ja, och som sagt, återigen, jag tycker ju att det är ett problem och det skulle kanske till och med vara så att det skulle behövas ännu ett judiskt ungdomsförbund som faktiskt var mera fokuserat på att protestera mot de orättvisor som sker utifrån just massinvandringen. Därför att Sverige var ett tryggt land för judar för 10-20 år sedan. Men sen den här Mellanöstern liksom... ja, sen det blev väldigt mycket islamisering framförallt. För det är ju framförallt muslimer som har liksom judehat som sin del av sin liksom ideologi. Och med det kan man också säga att det här pratet om liksom Palestina och att alla är så liksom de här, ja, att det är så mycket oskyldiga civila. Vi ser ju skolor och förskolor utifrån Palestina där barnen faktiskt fostras till att både mörda judar och liksom där de fostras i hat. Och det är ju inte barnens fel, men det är ju ett samhälle som också genomsyras av väldigt mycket hat, ideologi.
Men skulle du säga att judar håller varandra om ryggen mer än... exempelvis iranier då, för att ta mig själv som exempel. För att jag skulle ju aldrig stötta vilket iranskt förbund som helst bara för att de är iranier, även om Iran skulle gå igenom ett krig just nu eller så, säger vi. Det finns ju iranier som jag ser som mina blodsfiender, till exempel regimanhängare. Så tror jag att ni är mer kollektivistiska som grupp än andra?
Ja, alltså jag kan inte riktigt svara på det faktiskt. Den känslan jag har behöver inte alltid vara rätt. Men jag vill också ha upp på bordet att det finns ju också judar som har faktiskt förrått andra judar och som har samarbetat med makter som inte har velat dem väl. Och de kanske har gjort det för att de har trott att det ska kunna gynna dem och för att de på ett så sätt ska kunna rädda sig. Och att det ska vara ett sätt att komma undan.
Förrådde inte liksom. Ni Jesus också?
Vad sa du?
Förrådde inte ni Jesus också?
Men ni och ni.
Nej, kan du ta ansvar för att Jesus hamnade på korset?
Ja, absolut. Men okej, boomer. Okay.
Jag älskar att säga ni.
Ja, men nu har det sen varit ett tung skit här. Nej, men jag skulle säga så här. Vad jag kan tycka är ett problem är att judar också ibland har, precis som tjecker också, och faktiskt även svenskar, det verkar finnas... Svensken är den nya juden, som jag sa en gång, som böjer på nacken så förbannat tills liksom någon står på den. Och i hopp om, ja, men det var väl Jens Orback som sa så här, om vi är snälla mot muslimerna så kommer de vara snälla mot oss sen när de har tagit över. Ett sånt här riktigt korkat citat som ganska ofta liksom, hoppar upp någon så här, du vet, så här, liksom, det där åldrades inte så vackert. Han var ju för övrigt engagerad i Socialdemokraterna på den tiden. Och jag tänker så här, man har någon så här konstig föreställning om att om man bara är snäll och inte bråkar och bara accepterar och inte så här är till besvär så kommer saker och ting att liksom inte bli så illa.
Och, nej, så funkar det ju generellt inte.
Och så kan jag säga så här, så funkar det inte. Och där någonstans tycker jag Israel gör helt rätt som försvarar sig och som försvarar sig ganska aggressivt. För att judarna har av historien fått lära sig att när de har varit väldigt snälla och undergivna så har det gått helt åt helvete. För då har man ju liksom ja, då har de fått betala med sina liv. Och det någonstans måste ju också Sverige börja förstå så här att nej, men det går inte att vara snäll mot islam, för islam kommer aldrig vara snäll mot dig. Och islam kommer bara utnyttja dig. Muslimerna kommer bara utnyttja dig så länge det passar. Och det där borde vänstern ju fatta. Jag menar, Iran, ditt eget. Där har vi exemplet 1979 där vänstern både liksom manipulerades men också hoppades få fördelar. Och sen så blev de huvudet kortare i revolutionen. Så att liksom,
bokstavligen.
Ja. Och det vill jag faktiskt då säga att... jag kan tycka så här, hörni, liksom judar gänget här, kom igen nu. Vi är få, vi är en minoritet, vi har blivit extremt illa behandlade genom historien. Vi har fått lida ohyggligt. Så att, det är liksom no more Mr. Nice Guy. Så det kan jag tycka känner liksom just vad det gäller judiska ungdomsförbundet också. Ni kommer inte komma någon vart med den här...
kuckandet för massinvandring.
Kuckade attityden, så. Ja.
Men ändå, kul att du ville prata om det här on air, så att säga. Alltså i podden. Det var intressant,
ja,
att prata om.
Jag står för varje ord i detta och jag är beredd att ta den här debatten med dem också. Utan som sagt, återigen, i svåra tider får man stötta varandra. Men sen när den akuta krisen är överstånden så måste man ändå diskutera, tycker jag, de här frågorna på ett seriöst sätt. För att som sagt, det bygger ju inte någon bra... grund för det judiska livet i Sverige.
Ser jag fram emot att du, när konflikten är över, skriver sån här peka finger emojis till judiska ungdomsförbundets Twitterkonto.
Det kommer jag kanske.
Men ja. En till sak du ska få ta ansvar för. Det finns en, jag såg en rubrik här häromdagen i Aftonbladet där det står: kvinnorna står i kö för att träffa Peter Madsen. Vad fan är det för fel på er?
Oh, okej, okay. Ska jag ta ansvar för de här galna, ungefär som jag ska ta ansvar för de här galna, så här, ett lady damer som tycker att liksom, du vet, och den här galna araben med Pink Room och sen så här Kajsa Ekis Ekman och vem är det mer, Stina Wolter, ska jag ta
Peter
ansvar?
Madsen är ju då, för de som inte vet, är ju Kim Walls mördare, alltså ubåtsmannen då som tog med en journalist, var ner i en ubåt och styckade henne, eller?
Ja. Han mördade henne, det verkar vara ett sexmord, styckmord. Man hittade hennes kroppsdelar i Öresund och det har varit ett vidrigt trauma. För
han är alltså helt och hållet urspårad. Och
en galen sexmördare.
Väldigt farlig liksom.
Styckmördare, man vet ju inte vad som har hänt i den här läskiga ubåten. Men
så varför står ni i kö, Katarina?
Återigen, det är så här, jag identifierar mig inte med de vaginabärarna som liksom verkar vara besatta av Peter Madsen. Och jag ska säga så här, det är en kvinnlig problematik därför att nästan varje sån här kändis, ja men som hon, Lady Dahmer, hon har ju tagit namn efter Jeffrey Dahmer som är en massmördare och tycker att det är coolt när det där efterblivna liksom korkade skåpet som den här kvinnan är. Och då,
hon är i alla fall väldigt smal. Så att det...
Ja, men hon var ju fet förut, så hon var bantat precis som andra.
Alltså jag skojar, hon är väl smällfet fortfarande, eller? Hon inte det?
Alltså jag vet faktiskt inte hur
hon
ser
ut. Jag var ironisk.
Man vet inte. Men jo, jag ska säga så här. Det finns någon så här konstig kvinnlig... liksom, eller så här, det finns ett kvinnligt mörker som, där kvinnor liksom alltid håller på och uppvaktar dömda mördare. Alltså de mest grova kriminella. Och jag har aldrig förstått det. För jag känner så här... Jag kanske är en ovanligt frisk kvinna, men jag känner bara så här, jag vill hålla mig så långt borta som möjligt från den här typen av farliga, läskiga, sjuka dårar.
Jo, men majoriteten av kvinnor är ju också så. Alltså det är inte så att det är en majoritet som vill, som tänder på massmördare och så där.
Många.
Ja, men att det ens förekommer i så stor utsträckning. Det är också, alltså de här, såna här kända mördare får ju tusentals brev. Så det är inte så att det är heller så här en enstaka galen kvinna heller, utan det är ju ett fenomen. Sen det är det ju inte en majoritet, men vad tror du att det beror på att ändå så pass många kvinnor tänder på den absolut farligaste typen av män?
Ja, men alltså det finns ju en så här kannibal som, eller det fanns ju en så här konstig självskadegubbe som gick och dejtade en kannibal för att bli uppäten. Så det finns ju liksom så här skruvade och sjuka, så här, det kanske är någon slags kink de har, att de någonstans hoppas att de går igång sexuellt på att de ska liksom vara med the bad guy. Liksom. Men det finns ju en teori kring det här att de här kvinnorna hoppas att de ska liksom omvända mördaren till att bli liksom the good guy. Att de har så här konstig förhoppning om att det är hon som... Han har hittills liksom bara så här våldtagit och mördat och liksom rånat och torterat och plågat och hitat och ditan. Men när hon kommer in i hans liv, då ska han plötsligt bli from som ett lamm. Mm. Jag kan säga så här, alltså, it's not gonna happen.
Jag tror mer att det är ren sexuell upphetsning, tror inte det. För det finns ju också, jag menar...
Du menar att du blir kåta av en person som har plågat en kvinna till döds och sen liksom skurit upp hennes kropp i bitar?
Ja,
menar
du att uppenbarligen.
Hur fan kan man bli kåt av det?
Ja, jag vet inte. Alltså, det är inte jag som... Det är inte mitt kön som är ansvarig för det här. Du får ta ansvar för...
Alltså så här, jag tycker de få gånger som jag egentligen läst intervju med de här jävla galna kärringarna, det är liksom när de sitter och på något sätt så försöker så förklara att det är så synd om dem. Det är den här svenska, så här, det är så här Dan Eliasson, vad har den grabben varit med om, vilka trauman bär han på? Liksom. Och de ska så här sitta och försöka liksom ta hand om den här liksom monstret, så här lilla liksom krossade och skadade ego, där de liksom ska på något sätt komma in som någon slags barmhärtig samarit och därför att de ser så här, den här människans liksom lidande. Och så, om man nu ska gå liksom försöka så här, tränga ner i någon slags djup. För att jag har sett deras så här, motiveringar om att, så här, att de är missförstådda och att de här har agerat utifrån så här, en förtvivlan eller att det här är människor som egentligen är snälla. Ja, men du vet den här grejen också som terrorister alltid så här, ja, men han var så himla snäll, så här, han så här, bar ut min farmors sopor och spelade fotboll och tog hand om hemlösa katter och bla bla bla. Det kommer ju alltid någon sån här liksom litania kring någon sån här massmördare och terrorist. Då träder hans gamla morsa fram och berättar om hur liksom den här gossen minsann var så himla duktig att oj, ingen förstår vad var det som hände liksom. Mm. Nej, ingen sa det i och för sig om Akilov, men okej, men liksom, ja, men lite. Nej, så.
Hans mamma var inte här kanske.
Nej.
Men kan det inte vara då att alltså våldsförmåga är ju attraktivt generellt för kvinnor. Men kan det vara så att vissa kvinnor har slagit slint på så att de har dragit det till sin absoluta gräns att så våldsam som möjligt är sexigt. Fattar du vad jag menar?
Ja, alltså vi ska ju inte underskatta BDSM och smärta och sådär och att vissa dras till det, och det finns ju en sån liksom, alltså det finns ju olika typer av kinks där man också tillfogar liksom.
Kan det vara det kanske?
Att det är en slags BDSM-utövande.
Ja, att det är sista steget av BDSM, det är att bli styckad.
Att bli, ja, precis. Ja, men som den här kannibalen. Det går ju faktiskt en dokumentärfilm om den här kannibalen som åt upp sin dejt. Den går på TV4 faktiskt. Jag har inte tittat på den. Ja, men om man ska vara riktigt morbid så kan man ju då försöka så här kanske. Alltså de kom överens om det, och den här snubben var ju tydligen liksom intresserad och kåt av att så här bli liksom typ uppäten. Men sen blev han ju uppäten på riktigt. Jag vet inte om han hade verkligen tänkt sig att det skulle ske. Men absolut att det skulle kunna vara någon slags sexuell avvikelse. För mig så känns den inte frisk. Den känns jävligt sjuk.
Känns lite farlig också.
Den känns som att man leker med elden. Men det kanske är det som också attraherar dem. Att de tänker så här, kan man... Att de går in i liksom lejonets eller monstrets kula och försöker så att tämja monstret och se om de kommer undan med det. Jag tycker det verkar livsfarligt. Man skulle kunna fråga de här kvinnorna så här, skulle du vilja att din dotter dejtade den här snubben? Och jag skulle gärna vilja veta vad de svarar. För om man nu tycker att så här, ens dotter då inte ska dejta den här snubben, så kan man ju undra varför de själva vill det. Eller så tror de, eller så tänker de så här... Alltså nej, jag försöker verkligen, jag har funderat, du ska veta en sak, jag har funderat över det här, för det kommer upp med jämna mellanrum, för jag vet, jag kommer ihåg till exempel Juha Valjakalla, han som mördade 3 personer uppe i, var det Omsele tror jag, sköt en hel familj. Han fick tydligen, den här Juha, han fick tydligen väldigt, väldigt mycket brev. Han hade ju så här långt hår, såg ut som en någon slags hårdrockare, och han blev ju väldigt omsvärmad av kvinnor som... Alltså han fick enorma mängder brev. Mm. Och, men däremot så tänker jag så här, kanske vissa av de här kriminella, alltså han Madsen, vissa kvinnor kanske tycker att han liksom på något sätt är objektivt attraktiv. För jag tänker ändå på till exempel den här Eklund som mördade Embla, som är ett, liksom, ser ut som ett efterblivet fetto. Ja, men Engla, ja. Änglamördaren. Ja, Anders Eklund.
Det kan ju bero på hur man ser ut också. Kan,
får Anders Eklund jättemycket beundra brev i liksom cellen där han sitter?
Nej, jag vet inte, men han har blivit misshandlad med en hammare i alla fall. Det är ju gött att höra.
Ja, det är ju alltid någon slags hopp om livet.
Men om ni har någon teori om varför kvinnor är så sjuka i huvudet så mejla in till katarinaonix@gmail.com och följ oss också på sociala medier. Jag heter @nickalinia och du heter...
Ja, jag heter Kat Janors, men jag måste faktiskt lägga till Kat Janors på Instagram och Twitter och allt det där. Men jag måste bara lägga till så här, för det verkar inte vara motsvarande män, att männen liksom kastar sina kalsonger över kvinnliga kriminella.
Nej, exakt, för vi är friska.
Ni är friska.
Nej, vi är sjuka på andra sätt. Så är det.
Ja, så är det ju. Men just det där är ett fenomen och en företeelse som verkligen... Alltså, sitter du och lyssnar och har själv kanske ägnat dig åt den här typen av idoldyrkan, får du jättegärna höra av dig så kan vi ju läsa upp din motivation till varför du tycker att det här har varit spännande. Eller, ja.
Och fortsätt gärna, jättegärna att swisha gåvor om ni vill till 0700 420 297. Är väldigt tacksamma för, oavsett om det är mindre belopp, men vi föredrar såklart större belopp. Men om ni inte har möjlighet att skicka större belopp, så skicka gärna ett litet belopp.
Ja, men en tia, känner du att du liksom vill stötta oss och visa din uppskattning? Så om alla som lyssnar skickar en tia, som vi brukar säga, så kommer det betyda väldigt mycket för oss. Och dyk gärna upp på lördag den 18 i Humlegården klockan 15, Humlegården i Stockholm, för en kärleksmanifestation mot våldet och den urspårade hanteringen av Sverige, helt enkelt. Så.
Länge leve Sverige.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.